Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej alla poddkompisar, ni vet ju att jag har ganska spännande kompisar som jobbar med olika saker och idag, jag lovar att det blir spännande. Alltså, välkommen hit Maggan.
Hej Mia, hej hej och tack för att jag fick komma till dig.
Ja men alltså, jag tycker så otroligt mycket om dig så att det är en självklarhet för att vi är vänner. Men sen är du här för att du har ett väldigt spännande jobb. Du är astrolog.
Ja.
Ja. Hur blir man det?
Ja, det beror på. Man kanske har en väldigt vidgad fantasi. Jag har ju alltid vuxit upp lite grann bland tomtar och troll och tyckt att det magiska, det mystiska, allt det där är lockande. Så att jag har letat i mysterierna i min dag och försökt att förstå de stora frågorna. Det kan man säga.
Mm. Och det är ju såklart många som håller på och pratar om att det inte är vetenskap. Men berätta. Vad är astrologi?
Astrologi, det handlar ju egentligen om att man studerar himlavalvet och man tittar på hur planeterna, de har ju återkommande rörelser och då kollar man och ser vad hände till exempel så att den tiden vi lever i nu är väldigt, väldigt liknande så som det var 1938-1939. Och man tänker, hur kan det komma sig? Till exempel att vissa planeter kan framkalla det här. För vi väljer ju att se det som att planeternas rörelse påverkar skeendena på jorden. Så kan man säga.
Så det här med att människor säger att de sover sämre när det är fullmåne. Kan det stämma?
För vissa stämmer det. Därför att det är ju, fullmånen är ju den enklaste. Eftersom man tänker ju att fullmånen flyttar ju ebb och hav. Det sköter ju stora omändringar på jorden och då tänker man sig att eftersom människan är född upp till axlarna ungefär med vatten så kommer även det vattnet i våra kroppar att påverka. Så därför så tänker man att vissa är påverkade av fullmånen. Väldigt många är upp och vankar. Många kan uppleva en känsla av att ökad ångest vid fullmåne exempelvis. Mm.
Men vem kom på allt det här?
Ja, jag tror inte att det bara finns en medskyldig utan vi kan säga att det här bygger på de senaste 5000 årens forskning och mänsklig erfarenhet. Det här kommer ju från området mellan floderna är ju Eufrat och Tigris sägs vara astrologins vagga och sen så flödade den över med grekerna tog det till Egypten, det har spritts till Indien, där gjorde man om det till någonting annat, den vediska astrologin, men muslimerna förde med sig det ända så långt bort i Kina där det uppstod en kinesisk astrologi, så att det finns ju många olika former av astrologi.
Som till exempel?
Som till exempel den vediska som indierna har, kinesiska som inte har med det här att göra nästan alls. Men sen också finns det ju former inom vår form, därför att den kristna kyrkan var ganska effektiv på att stänga av astrologi som en vetenskaplig källa. Så den bedrevs nästan helt och hållet utav kyrkan själv. I löndom, så det var munkar som behöll den västerländska astrologin levande. Så det fick man syssla med Men man ville inte att gemene man skulle ha den kunskapen.
Så lite så här, det här är bra grejer. Vi behåller det för oss själva.
Ja, ja. För att på världskyrkomötet i Nicaea 300-talet någon gång så bestämdes det att man skulle ta bort makten ifrån folket. Man skulle dyrka Gud och ingen annan, och det skulle inte vara, prästerna förmedlade vad som var lämpligt för folk att veta. Och man var inte intresserad av att makten skulle fördelas till folket. Också därför gjorde man om almanackorna och man flyttade, för tidigare så var ju de astrologiska månaderna, det var våra månader. Så stjärntecknen och våran livsuppfattning, det var ju grunden i alltihopa. Men det ändrade man och så införde man en annan kalender för att folk inte skulle hålla på och tro för mycket på astrologi, som var en grund i vår västerländska kultur. Istället så valde man att förlägga till exempel påsken vid vårdagjämningen. Det var väldigt lämpligt, för vi visste att hedningarna ändå skulle fira där. Eller till exempel att Jesus födelse förlades till just vintersolståndet, som är en stor astrologisk händelse. Det var sådana val som gjordes där i början. För att det skulle funka ändå, kan man säga.
Så du då som, för du har ju horoskop i olika tidningar och ja, man kan gå in och följa dig på Facebook och sociala medier och så.
För framförallt på min blogg.
På din blogg, precis. Så vad heter din blogg?
Den heter Astrobloggen och ligger under Damernas Värld.
Jättebra. Märker du, med tanke på att det är ovisst och gungigt i världen, ett ökat intresse?
Nej, jag tror att det har kommit ett ökat intresse beroende på andra krafter. Därför att det har pågått, jag läste någon undersökning där det stod att millenniumbarnen, den här undersökningen var gjord i USA, men där visade det sig att så hög siffra som 60% av millenniumbarnen i USA anger astrologi som sin religion. Så att vad jag tänker, det är ju att det har varit en jättestor ökad andlig boom, och det ser vi ju överallt, tycker jag. Det genomsyrar ju alla, och speciellt 80- och 90-talisterna är helt inne på det här. Och det som är så roligt med det är att plötsligen blev jag hipp. Nej, men allvarligt talat, de tror exakt på de saker. De vill ha de produkter och varor och åsikter och kunskaper som jag lärde in på 80-talet när New Age-et var ungt. Mm. Så det här är en recycling.
Men när du ställer ett horoskop då, ser du ofta saker som oroar dig? Förstår du min fråga? Eller kan du ha distans till det?
Ja, men man kan ju säga så här, att man kan ju se att världen befinner sig i en skakig tid. Och det har vi vetat ett bra tag. Och det är ju oroande, men man kan ju få samma information av att läsa rapporterna om konsekvenserna av miljöförändringarna. Nu sitter vi då och tittar på planeternas influenser och ser samma sak. Så att för mig så tänker jag ju att jag ser planetställningarna ungefär på samma sätt som en meteorolog kan se en väderförändring. Vi tittar på planeterna, vi drar en slutsats och så. Så att jag går inte omkring och nojar eller lever i rädsla. Och jag försöker också att inte förmedla rädsla till människor. Det tror jag är jätteviktigt. För mina läsare, de vill ha ett verktyg att navigera i sina liv. Jag vinner ingenting på att sprida skräck.
Verkligen inte. Och vad är vanligast när människor kommer till dig och vill få ett horoskop ställt? Är det att de vill veta lite om hur det ser ut framåt? Eller är det det här att passar jag ihop med en sån eller sån? Vad skulle du säga att det oftast handlar om?
De flesta människor, vi har ju olika kategorier. Det finns väldigt många som kommer till mig för att de vill lära sig mer om astrologi. De har redan börjat läsa, de är inne på det och de vill bli experter. Och där kan ju jag vara med och hjälpa till med utbildningar och kurser. Men den vanliga astrokonsumentkunden vill bli sedd. För det första vill de ha reda på att jag ser dem. Jag kan förstå var de kommer ifrån känslomässigt. Och sen vill de också se, vad är det för påverkan som jag kommer att möta nu? Till exempel, har jag uppförsbacke eller nedförsbacke i karriären? Hur kommer det att gå? Och varje människa har ju olika frågetecken som är aktuellt i deras liv. Och det kan ju vara såklart relationer. Det kan vara, ja, det finns, ja, lika mycket frågor som det finns folk, skulle jag tro. Men kärlek, pengar, framtid, karriär, det är väl, och barn också, är de stora som varje människa vill veta, såklart.
Mm, såklart. Så lite, eller ganska mycket skulle jag säga, terapi blir det nästan. Alltså det blir terapeutiskt läkande. De blir sedda, de blir bekräftade. Ni fokuserar väldigt mycket på dem. Så kan man säga när du sitter med själva då,
ja,
konsumenten.
När en människa kommer till mig så försöker jag ju ta reda på, vad vill de att vi ska samtala kring? Då kan de få astrologins visdom eller att vi tittar in i mysterierna och ser om vi kan få guidning om vilket är det smartaste att göra, typ.
När man träffar dig så kan man ju då ta med sig exakta tiden som man är född och i vilken stad och vilket år.
Mm.
Och så kan du ta reda på då när vi föddes, hur stod liksom alla stjärnorna och liksom himlakroppen och allt det där och hur det påverkar oss. Men två bebisar som föds precis samtidigt då, får de samma horoskop?
De får snudd på samma horoskop, och det där är ju jätteintressant att se. De har snarlika horoskop, det är ju några minuter isär alltid med barn, så att totalt identiskt är det inte, men man förklarar det som att varje själ också har sin väg. Det kan man ju se till exempel vad gäller tvillingforskning. Att man har sett att barn som har växt upp totalt utan samma föräldrar i olika landsdelar eller till och med länder ändå får ungefär samma utveckling.
Mm.
Det är ju intressant.
Ja. Hur hanterar du när människor ifrågasätter och tvivlar på det du jobbar med, som ju är det som är liksom ditt liv?
Ja, men alltså, jag bryr mig inte.
Nej.
Nej, men alltså, allvarligt talat, att sitta med den diskussionen dagarna i ända, det är totalt oviktigt för mig. Därför att när det kommer till astrologi så är ju det en... Jag har lagt ner jättemycket, jag har hyllmeter av böcker, jag har studerat detta utan och innan i hela mitt liv. Så oavsett om folk väljer att tro på det eller inte, så kan jag ge källfakta. Jag kan tala om på vilken sida, i vilken bok, vilken astrolog som man kan hänvisa till. Och det är det. För mig är det här vetenskap, och det är likadant. Om du inte tror på det, det är upp till dem. Jag är inte ute efter att frälsa folk. Vill de ha den astrologiska synen? Och jag kan också svara enligt olika. Jag kan säga att enligt vedisk astrologi blir svaret så här. Men om vi ser hur den västerländska, speciellt den här författaren, anser på det här sättet, där kan vi diskutera sakfråga. Så jag går inte in och tar det personligt.
Spännande. Men du sa ju det att äntligen då till slut så blev du ju hip, om man säger. Nu är du het och inne. Och det märker man ju. Många unga influencers är ju liksom väldigt så här, ja, men lyriska kring att få möta dig och hela din kunskap och så.
Mm.
Men du har alltid varit då sökande. Men vad har du jobbat med innan? För det var inte ditt första jobb, astrolog, tänker jag.
Nej, det var det ju inte, utan det var min hobby. Så att riktigt mitt första jobb, jag har haft jättemånga dåliga jobb innan. Men jag hade ju en städfirma ett tag. Först av allt så jobbade jag med ekonomi, och det var jättetråkigt. Så när jag var 28 så startade jag ett städbolag, och då drog jag in pengar tillräckligt för att kunna öppna en butik på Drottninggatan, och då var jag ungefär 30 när det hände, och den butiken var ju den coolaste New Age-affären som staden Stockholm någonsin har sett. Där fanns det uthyrningsrum, och där var det massor med folk, olika healers och spådamer och så, som vi jobbade tillsammans, och vi hade jätteroligt i 17 år eller något. Sen flyttade jag på mindre, för den lokalen skulle byggas om, så vart jag hemlös och köpte istället ett litet ställe i Gamla stan där jag nu har min mottagning.
Och det heter fortfarande Isiskammare?
Ja, alltså det där är jag lite tveksam på hur jag ska göra med det, eftersom det är ju inte samma som förut. När vi har ju inga varor till bjuds, och det är ju mera min astrologiska mottagning. Och det är till och med på det sättet att jag kommer bli utkastad nu igen, på grund av att nu är det riksdagen som ska göra en stor renovering i Gamla stan. Så då kommer min lokal vara stängd i 3 år, vilket gör att jag kommer igen att behöva hitta ett nytt ställe. Mm. Och så tänker jag i Gamla stan.
Men du skulle kunna jobba helt och hållet digitalt numera.
Ja.
Men det vill du inte.
Jag tycker det är så kul att ha ett lokal och träffa folk och sådär. Jag gillar att piffa och hänga upp påskris och julgranskulor, och att det kommer folk. Och jag tycker ju att det är grädden på moset att få träffa folk.
Vi tar såna här vanliga liksom förutfattade meningar, som att ett stjärntecken passar bättre eller sämre ihop med något annat. Det tror jag, för det pratar ju folk om så här: nej men jag är oxe, då kan jag inte vara ihop med en kräfta typ. Alltså vad finns det för någon sanning i det där?
Ja, men det finns en liten grundsanning, finns det. Men man kan inte bara titta på soltecknet, för då blir det fel. Därför att en människa består av 10 planeter, och det kan ju vara att till exempel du råkar ha din måne till exempel i ett väldigt, jag vet att du har din måne i tvillingen, vilket gör att du verkligen passar att vara en person som har en podd, som har en stark röst. Så att då är inte du den här stugsittande oxen, utan du är också en person som skulle kunna vara journalist, som skulle kunna prata med vem som helst. Det är ju tvillingen i dig. Och sen så ska man ju fortsätta att titta på alla planeterna och göra likadant hos sin partner. Så det kan ju visa sig att de mest osannolika människor, om man bara tittar på solen, är perfect match till varandra.
Så om du har hört att du, som då kräfta också eller någonting, inte passar ihop med en vädur, säger vi, ta reda på lite mer om månaderna. Det kanske visst är så att det kan stämma. Så ja, kan vi säga.
För man brukar säga att de stora tre i ett horoskop, det är ju solen, månen och ascendenten. Det vill säga kroppen, själen, eller ja, det egna jaget, solen. Själen, hur man, våra känslor responderar. Och ascendenten, som är vår image utåt, som visar grunderna i horoskopet. Men när det kommer till det här med sexuallivet, då brukar man ju också där tillägga Venus, som visar vad vi njuter, och Mars, hur vi tar för oss och vad vi söker hos vår partner. Och det är egentligen i Mars som själva sexet ligger. Så om man är nyfiken på hur någon presterar, så är det ju Mars man ska kolla på.
Okej, okay. Och för att då kunna få reda på det på sin partner, så behöver man ha reda på när den är född, klockslag.
Ja, och så kommer ni till mig så ska jag berätta allt.
Jag blir väldigt fascinerad över att du bara rabblar upp nu mitt horoskop. Alltså, går du runt och kommer ihåg saker? Alltså det är lite som när jag coachar människor, så kan jag ju komma ihåg vad de har berättat. Mm. Minns du mycket?
Jag minns horoskopen, så att det är ju det. Jag har hört att läkare, de minns inte alls sina patienter, men de kommer ihåg tumörerna. Och det här är ungefär liknande. Jag minns horoskopen, jag vet ungefär hur det sitter. Jag har ju suttit och analyserat den där bilden, vanligen en hel timme när jag träffar en kund. Så bilden sitter i mig. Jag minns horoskopet, jag minns vad det var jag såg, och speciellt när jag ser bilden igen, så kan jag bara genom att titta på den förstå vad jag har sagt till kunden. Så det går ju lätt att återminnas ett samtal, det är inget svårt. Men om någon frågar mig, minns du den och den människan per namn, då har jag ingen minne av att jag träffat någon. Men horoskopet, det minns jag.
Okej, när du träffade din man,
ja.
Hur länge väntade du då tills du tog reda på hans horoskop?
Att det var faktiskt ganska omgående. För att han och jag är sjukt nog födda samma dag och tidpunkt.
Va?
Ja. Och det var lite det som var grejen med oss.
Men är ni lika då?
Vi är jättelika.
Är det sant? Mm. Hur är det då?
Alltså det är ju den enda människa jag har bråkat om med vem som ska få diska. Jag står med diskborsten och han bara, stick, det är jag som ska diska. Nej, det var jag som är på med.
Så de flesta andra bråkar ju om vem som ska liksom slippa på något sätt, ja. Medan ni vill göra samma sak.
Ja, vi vill bägge två göra allt samtidigt. Och nej, men jag tycker det är jättebra. Han är ju vd då som jag, så att det är liksom, han säger aldrig nej. Han går med på allt. Jag tycker det är toppen.
Men jag får för mig att du är lite mer driven. Alltså som person.
Än han?
Ja, eller?
Han är ju extremt envis och han släpper aldrig. Han kör allt fullt ös hela tiden. Men jag tror att jag är mer utåtgående och driven på så sätt att jag blir mer synliggjord. Men han är ju envisare än få.
Spännande. Om man då skulle vilja lära sig mer. Om någon av poddkompisarna lyssnar och bara, gud, det där och det är Venus och det är massa saker. Vad skulle kunna vara ett första steg? Om man skulle gå kurs hos dig,
ja.
Behöver man ha läst lite innan? Förstår du? Eller kan man komma helt ren?
Man kan komma helt ren. Därför att jag får ju lov att placera människor i sammanhang där de funkar. Så då får man ju skapa en grupp för människor som är på
ja. Mm. Och om jag då, låt säga att jag, det som nog gör att jag aldrig har tänkt att gå kurs, det är att jag har fattat att det är väldigt mycket att läsa på. Alltså att man måste faktiskt, det är inte bara sitta och ha en härlig stund, utan det ligger väldigt mycket studier bakom och förståelse. Mm. Man måste anstränga sig. Jag är ju lite lat, så att jag gör saker som, det är lättare, då kan jag höra om mig till dig istället.
Ja, exakt. Men
om man tänker då, vad skulle jag... Om jag skulle ändå bestämma mig för att gå en kurs, vad skulle det ge mig? Vad skulle jag ha för nytta av det för egen del?
I ditt eget liv, ja, det är ju att då skulle ju du kunna läsa stjärnorna och förstå den påverkan på samma sätt som jag gör. Så du behöver ju inte fråga mig. Men å andra sidan så tänker jag att det kanske är skönt att vara konsument bara.
Ja, ja men verkligen. Och då är det till exempel att så här... Ja, men den här veckan så ska du inte ta stora beslut. Mm. Är det det man kan se? Eller ekonomiska beslut? Eller?
Man kan ju se allt möjligt. Jag menar, jag använder... Ja, visst, man kan se när det inte är och när det är dags. Som till exempel, jag hade ett sånt exempel nu med min son. Jag tyckte att han har suttit fast alldeles för länge. Och inte kommit någonstans karriärmässigt. Så jag ringde honom att, hör du, nu ska du hem till mig för vi ska skriva CV. Du ska söka jobb. Och han bara, vadå då? Ja, för att du har Jupiter på sjätte husspetsen och kommer att få jobb. Så nu... och sen så skickade vi in en ansökan och sen så kom han hem till mig och bara, det är så jävla jobbigt. Alltså, min morsa är astrolog, jag fick jobbet direkt. Och så kan det funka. Uh-huh. Ja. Så att jag använder ju astrologi för att motivera eller bromsa min nära krets. Mm.
Är de alltid mottagliga?
De är mina barn är mottagliga, definitivt.
Ja. Har de varit det eller har du fått dem dit?
Nej, men de tror på mig.
Mm.
De tror på mig och ja, men det är ju för att de är ju uppvuxna med det här tugget hela tiden. Uh-huh. Och de har aldrig haft anledning att misstro. Faktiskt.
Nej.
Så det är ju lite spejsad uppväxt kommer jag att tänka på just nu. Men, ja.
Ja, det är klart det är. Och det vore spännande så här, att intervjua något av dina barn. Mm. Och höra hur är det att växa upp där man har en förälder som kollar i stjärnorna när det är fördelaktigt eller inte. Och det blir ju deras normalitet. Så det är ju ingenting de förmodligen har tänkt på. Men deras kompisar har ju haft det lite annorlunda, tänker jag. Men å andra sidan så kan man ju växa upp i en skådespelarfamilj. Och då är det ju inte så långt till att åtminstone tänka själv. Är det där någonting jag vill göra? Kan de mycket?
Mm.
också.
Det tycker jag.
Ja.
Jo, ganska så mycket kan de allt.
Mm.
Mm.
Har du någon nära vän som inte alls tror på astrologi?
Ja, gud ja. Och mina syskon framför allt. Så, ja, för att inte prata om mina föräldrar. Det var ju inte så att de sa, kära Margareta, vi önskar att du ska bli astrolog. Utan det har ju varit en kamp. Och jag tror att min bror skäms för mig, det tror jag. Det passar ju inte hans, nej. Men vad kan jag göra åt det? Jag tänker ju att de som känner mig tror inte jag går och tänker på att jag är astrolog så där jättemycket. Därför att jag menar, jag kan ju prata om alla samtalsämnen och vara precis som vem som helst. Jag tänker liksom att, ja, att man behöver inte vara helt knäpp för att man är det, astrolog.
Nej, och du är inte knäpp.
Jag vet.
Det kan jag säga. Jag vet det också.
Ja. Mm.
Jag tycker jättemycket om dig och det är kul med dig för att jag har ofta spännande samtal. Det går fort, du är snabb, du vet, du förstår, du sätter dig in. Så att jag kan ju inte astrologi så som du kan det. Och vi har pratat många gånger utan att prata om astrologi. Men sen har jag ställt frågor också för jag tycker att det är spännande.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad gör dig till en skicklig astrolog?
Jag tror väl att det är ju två saker. Det ena är ju att man rent tekniskt kan behärska tekniken. Men det andra är väl personkemin, om man klarar av att möta kunden och se människan. För att hela tiden så får ju jag frågan, det skrivs ju ofta i såna här spalter på Facebook, vet du om det finns någon skicklig astrolog eller så? Och då är jag alltid så fundersam på vad de menar med duktig. Är det hon som är den duktiga YouTube-klippsmänniskan? Är det hon som skriver bra texter? Är det hon som ger en bra reading? Hur definierar vi den goda astrologen? Det skulle jag vilja veta. Jag skulle vilja att någon kunde fylla i en enkät och tala om för mig, hur är den goda astrologen? För det vet jag knappt själv.
Fast jag kommer ju aldrig glömma första gången jag träffade dig. För då fick jag, och det här kommer du säkert inte ihåg, för du måste ju ha träffat, alltså jag vet ju att du kommer ihåg mig, för vi har träffats många gånger. Men absolut första gången. Så jag tror inte att jag hade varit nykter så himla länge. Jag har varit nykter i 25 år nu, så att det här kan ha varit... Stämmer det att du skulle kunna ha varit för 24 år sedan? Kan vi ha träffat för så länge sedan?
Alltså jag vet att du vid den tiden hade Pluto på din sol. Och jag var helt chockad när jag såg ditt horoskop. Sen drog jag ett tarotkort och blev ännu mer chockad. Och sa, Mia, vad håller du på med? Du kan ju dö av den här skiten. Och du stirrade på mig och jag stirrade på dig. Och det var så det började.
Det var så det började. Och jag vet, det här är mitt minne, det är möjligt att inte det stämmer helt, men det här är min bild av vad som hände. Att du liksom bara la upp en bild och sa till mig så här, allt går huller om buller åt fel håll, det är kaos, så här ska det inte vara, det är inte säkert att du överlever, typ så. Och då blev jag lite, jag var ju väldigt sökande, så jag kände ju på något sätt att jag trodde på dig för att jag tänkte att du kunde se saker som jag ju inte hade berättat för dig innan, såklart. Och jag har ju tagit med dig ibland så här, när vi har haft en möhippa eller någon tjejkväll, och det är så häftigt när du är med, för då får man ju ta, alltså alla, man får ta det som man vill. Några tycker att det är superspännande, andra tycker att det är lite läskigt, men just det här med att du kan både berätta om en person Men också hur personer påverkar varandra som arbetar tillsammans. Hur kan du göra det? Förstår du min fråga? Vad får du fram det? För det är ju egentligen mitt jobb, det här med ledarskap och gruppdynamik och så. Och jag har ju ingen astrologi att hänvisa det till, utan för mig är det ju erfarenhet av mycket coaching och teamutveckling och så. Men hur kan du läsa det snabbt?
Nu tror jag vi är inne på två frågor samtidigt. För jag tänkte att vi inte var riktigt färdiga med det här med varför jag trodde att allting var så farligt och så rörigt precis vid det här första mötet. Jo, enligt astrologin så befann du dig i en kaotisk och faktiskt livsfarlig situation som sker endast var 248 år. Och du befann dig vid det tillfället mitt i stormens öga. Och det var därför jag sa till dig att ta dig i akt. Och det var ju precis det du gjorde.
Det stämmer.
Du vände ju ditt liv helt och hållet och räddade dig. Så det var ju en helt fantastisk sak, både för dig och för mig.
Ja, ja men, och då säger du att så där kaotiskt horoskop är det inte så vanligt att man möter på. Är det det du säger?
Exakt, för att i ditt fall, du måste leva i ytterligare 248 år för att återuppleva någonting dylikt åt det hållet. Så du kommer ju aldrig mer att bli utsatt för någonting sådant. Men att du var med om det, det var ju det som var grejen. Mm.
Det är väldigt skönt att du säger att det behöver ta 248 år, för så länge kan jag inte leva. Och det är skönt också att veta att, och det där är intressant ibland när man pratar med människor som vill ha så mycket i sitt liv. Jag tycker tråkigt är ganska bra. Alltså jag gillar mitt jobb, jag är bra på det, och sen gör det mig inte så mycket om det är halvkul resten av tiden. Så länge det är tryggt och så länge människorna runt omkring mig är snällisar som gillar att vara med mig, så är jag väldigt nöjd. Jag behöver liksom inte så mycket för att vara nöjd. Men det kanske står i proportion då till att det var kaos innan.
Ja, men alltså jag menar, du har ju haft väldigt intressant liv och starka upplevelser, och då kanske man kan leva på det också. Man kanske inte behöver ha de hyparna jämt.
Nej.
Men jag tänkte att vi skulle återvända till den här frågan hur man kan se en gruppdynamik. Och det är ju naturligtvis genom horoskopet, det är ju genom det filter jag alltid använder. Och då kan man ju se hur påverkar en människa en annan person, på vilket sätt kan energierna blir, för det är ganska lätt att se vem blir dominant i rummet, vilken roll kommer den här personen att ta. Och sen så kan det ju också vara att en människa till exempel kan helt enkelt vara en fantastisk person, men befinner sig till exempel under en dålig tid när personen är låg. Så att man kan ju se det på, ja, när man pratar om det, man kan ju känna att när det gäller kanske en viss människa att man tänker sig, men hon kan inte högprestera nu, hon är i en fas vi kanske ska tänka på henne med kärlek till exempel.
Ja. Ja, men eller hur, och tålamod och omtanke, för det är ju så, människor är ju så komplexa. Det är ju inte bara liksom bra eller dåligt eller alltid konstant, utan det varierar lite hur man kan använda sin kapacitet. Det är ju väldigt tydligt.
Exakt. Ja. Och det är mycket så som jag jobbar med astrologin, att man försöker titta på vem är du, vart har du kommit i utvecklingen och hur påverkas du just nu, och också då ihop med andra människor. Mm. Så att det är en ganska komplex grej att lära sig, men det är ju faktiskt inte hokus pokus magi, utan det är tekniker.
Ja. Kan man förklara de teknikerna då? Numera så använder du ju en dator. Mycket finns ju datoriserat, så du behöver ju inte hålla på och slå upp allting, utan du kan knappa in och så kommer det liksom bilder.
Mm.
Tittar du på ditt eget horoskop ofta?
Ja, alltså jag vet ju alltid vad alla planeter står. Alltså,
ja, just det.
Så att jag menar, ens eget horoskop, det vet man ju. Det är ungefär som att man vet hur man ser ut i ansiktet.
Man blir liksom inte förvånad varje gång man ser sig själv i spegeln.
Nej, ungefär. Och då när man ser, ja, alltså man vet ju ungefär vad som är på gång i livet. Och det är så, jag sitter inte och spår mig själv hela dagarna, men jag vet ju med mig när det är dags att gasa, när det är dags att bromsa och så vidare.
Alltså, Jag vet ju vad jag tycker är spännande och jag vet ju vad jag har frågat dig genom åren. Mm. Och det jag också gillar med dig, det är att du har så mycket kunskap. För det var någon gång, det var en kompis till mig, så skulle jag ge henne i present att hon skulle få sitt horoskop ställt. Och så började du berätta om så här, hur går det till och så. Och jag bara kände så här, vilken enorm kunskap det är. Alltså så som du säger, du kan säga vilken sida, i vilken bok, enligt vem. Du sitter på så otroligt mycket kunskap. Får du användning av allt det? Eller är det endast en liten del av det du egentligen kan som du kan, som människor är intresserade av?
Alltså det är ju så att man kan ju utsätta sig för olika sammanhang. Därför att nu till exempel i slutet på månaden, då ska jag åka till USA. För jag är ju med i en organisation för internationella astrologer. Där vi ständigt, jag försöker i alla fall en gång om år att möta dem. Sen ses vi ju mycket på Zoom, men att man då utvecklas, har samtal och också är tillsammans. Så nu ska jag vara i Tucson, Arizona en vecka med dem. Och det är kul, för att där får man ju möta folk som är mer avancerade eller på samma nivå. Eller, ja, och man har kul tillsammans och byter idéer. Och då kan jag återvända tillbaka till Sverige med massor med inspiration.
Det där tror jag är viktigt att se, att det spelar ju egentligen ingen roll vad man jobbar med. Jag brukar säga att jag älskar nördar. Det spelar ingen roll vad de gör. Jag tycker det är fascinerande med människor som är väldigt duktiga på något och har ett starkt intresse. Oavsett vad så tycker jag att det är fascinerande. Och så måste det bli för dig då när ni åker iväg, när ni träffas, att då ses nördarna. Och så nördar ni ner er liksom ännu mer på era nivå där. Och så får du liksom energi. Och så är det ju att jobba med vad som helst. Att få träffa andra personer som är precis i samma sits som en själv. Och kan det man kan. Där man inte behöver förklara en massa saker. Som typ nu du behöver förklara för mig som inte kan. Att det finns ju verkligen en otrolig tillfredsställelse i den typen av liksom nörderi och fortbildning. Så det fattar jag verkligen. Hur många astrologer skulle du säga är verksamma i Sverige? Vet man det?
Alltså det är ju jättesvårt att veta. Därför att det är ju så att det är väldigt få som är registrerade. Säg att vi kanske har, jag vet inte, 10-tal kanske som jag känner till. Men sen så finns det ju jättemånga som är på hobbynivå. Och som har ett dagsyrke som de sköter.
Mm. Och så gör de det här på sidan av.
Ja. Så att jag tänker de som lever dubbelliv, då är vi uppe i många hundra. Om vi ska prata om de som bara hardcore gör som jag, kanske 10 om ens det.
Mm. Skulle du någonsin kunna sluta? Förstår du min fråga? Om det kom någon som sa, Maggan, jag har världens bästa affärsidé som den vill ha med dig och du tycker att idén är jättebra. Det kan vara något du brinner för, något kanske socialt, för jag vet att du har ett starkt socialt engagemang. Så du skulle gå igång verkligen på idén och du skulle veta att det skulle ta så mycket tid så du inte riktigt skulle hinna med det du gör. Skulle du kunna tänka dig det eller är det det här du kommer fortsätta göra?
Jag kanske skulle kunna tänka mig det om det var en väldigt kort period, men jag har aldrig tänkt mig att sluta och jag har aldrig tänkt att bli pensionär.
Nej. Nej, jag kan inte se dig inte göra det, liksom någonting. Det passar inte din sort.
Nej, alltså bara nej. Det går inte.
Ja, men är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig? Om du tänker att mina poddkompisar som lyssnar, vad tänker du att vi har missat att förmedla när det gäller astrologi?
Alltså vad jag tror att jättemånga människor vill förstå och som de faktiskt kan få lite svar av, det är liksom, vad är min själs mission? Vad kom jag hit för att göra? Vad skulle jag återfödas för? Varför är jag här? Det tror jag är ett jättestort och viktigt syfte för människor.
Du är övertygad om att vi lever fler gånger?
Ja, det vill jag tro. Det är så, man ser astrologiskt i alla fall själen som en evolutionsresa. Att okej, nu lärde jag mig det här. Nästa gång då loggar jag in och då väljer jag mitt nya födelsedatum och mina nya surroundings och familj och så vidare. Och då ska jag utvecklas. För det hela ska gå ut på att vi ska nå högre. Och det kanske jag skulle berätta för lyssnarna framför allt. Varför jag själv blev så hooked på astrologi.
Ja, det måste du berätta.
Ja, därför att jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg att se skeenden. För till exempel, om man befinner sig i en tid där man tycker att allting är motigt. Att jag kan kolla att, ja men om 3 veckor kommer det inte vara det. Ja, vad schysst. Då håller jag mig i 3 veckor. Ja. Att du kan få tydliga tider och datum. Både för hopp och för när man kanske inte ska riskutsätta sig. Och det tycker jag är så himla roligt då. Och sen tycker jag om när man har såna här riktiga solskenshistorier. Liksom, jag har ju det ganska ofta. Som till exempel, jag minns att det var jag sa till en kille. Att, för han hade så positivt horoskop, men han hade också en väldigt positiv dag. Och jag sa till honom att, men du, lova att du idag köper en lott eller på något sätt satsar så. Och det gjorde han. Han deltog i ett lotteri och vann en Porsche. Och då var han kanske 28 år tror jag. Och den där Porschen såldes och då fick han en grundplåt till det som sen blev utvecklingen för honom ekonomiskt, en grundplatta. Och sen byggde han upp ett företag och så vidare. Så att det var väldigt kul att medverka till något sånt.
Fantastiskt.
Ja. Nej, men jag har många sådana här guldkornshistorier som att man är så bara, wow, hände det? Man bara, ja.
Men när du då skriver till exempel bloggen i Damernas Värld, då är det ju lite mer utförligt, alltså var går vi in i, hur står stjärnorna och så, men ibland så har man ju de här korta, du vet, det är 10 rader i en tidning om vad oxen har att vänta den här veckan. Hur gör man då när det blir så generellt?
Jo, men alltså det måste ju alla förstå att det är generellt, därför att för att få en personlig inblick i det hela så måste man faktiskt titta på hela horoskopet som en helhet, som en enhet. Jag kan ju säga, ja, när man bara tittar på solen, det kallas soltecken astrologi, det man använder i tidningen, då får vi ta bort alla de andra 10 planeterna. Vi får också plocka bort hussystemet, utan vi tittar endast på solens infallsvinkel till det hela. Och det kan ju säga något. Men det är definitivt inte hela sanningen. Det kanske är 20% sant. Men det är så bra som det kan bli utan att veta resten.
Precis, och för att det ska passa på många och att det ska vara kort beskrivet.
Ja, vi kan ju bara titta helt enkelt, som till exempel just nu. Då vet vi, solen är mitt i väduren, ja. Och då får vi ta det som en utgångspunkt. För vad händer där?
Och vad betyder det? Solen är i väduren.
Ja, solen är i väduren. Det betyder att vi är i vårens tid. Det är en tid som det är så här varje år. När folk, energin kommer tillbaka. Folk blir lite glada. Man tänker att ja, nu ska vi börja åka till sommarstugan igen. Och nu, så det är ju en tid av hopp. Det är ju vad väduren står för. Nästa tecken, oxen, det är ju en tid utav skönhet. För varför det? Ja, men då slår ju alla blommorna ut. Det är då det är fint, då är det ju oxen. Och så vidare. Så bara genom att veta att vad solen är, det talar ju om någonting, om tiden vi lever i.
Och om man befinner sig på andra sidan jorden, sker det, då blir det ju väldigt annorlunda för en. Alltså om jag lever här eller lever, då blir det tvärtom.
Det blir tvärtom. Mm. Därför att de har ju vinter när vi är sommar.
Mm.
Så. Men ändå så är ju tiderna ganska samma, kan man säga. För jag tänker ju att tvillingtiden, det är då vi har skolavslutning och alla vinkar gör till varann. Men det gör de ju även på andra sidan, för då är det ju skolavslutning igen, fast mot vinterlovet. Ja. Så att det blir ju ändå som en spegling.
Mm. Spännande. Mm. Ja, Maggan, vi kan ju prata hur länge som helst. Men jag är jätteglad att du ville vara med.
Mm.
Så astrobloggen på Damernas Värld.
Mm.
Det är enklaste sättet att läsa mer för de poddkompisar som tycker att det här är spännande. Och ni andra poddkompisar som tycker så här, men Mia, tror du på sånt där? Ja, det gör jag. För att jag vill göra det.
Och för att det är jättekul.
Ja, det är ju det.
Och om någon blir intresserad av att komma till mig, då finns ju jag i Gamla stan och älskar att träffa folk, både personliga besök eller på Zoom, som, så då kan man ju träffa hela världen plötsligen, och det har jag gjort massor nu på senaste.
Ja, det är häftigt med hela digitaliseringen som vi tvingades lära oss väldigt intensivt. Det hade ju tagit flera år, och alla hade nog inte ens velat på det sättet som det faktiskt blev nu med pandemin, som ger en enorma möjligheter.
Ja, men det är helt fantastiskt. Jag har ju framförallt har jag träffat människor som aldrig skulle kunna konsultera mig. Att man har människor som ligger till exempel på sjukhem, som inte kan ta sig ur, de är fast i maskiner, som har fått konsultationer via Zoom.
Mm.
Hur skulle det här kunnat gå till? Jag hade ju aldrig kunnat åka till de där byarna och städerna och träffat dem.
Fantastiskt. Ja. Megan, du är magisk. Tack snälla för att du ville hänga med mig.
Ja, tack. Hej då.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.